here we go.
Avsnitt 24. Jag, David Olsson. Mitt emot mig.
Ja, Daniel Nettenal. Vi har även dagen till ära. En hund och två stycken barn. Vi har lite sommarlov från våran studio. Och våran programledare Robin Lindblad är på semester. Har precis avslutat en Frankrike-resa. Och är nu och spelar med Beer Taste of Life på Lapperanta Hardcore Fest. Men... Podden måste ju ut, så vi får göra vad vi kan med olika tekniska lösningar här. Vi har stämt av lite med våra utrikeskorrespondenter från Flufffest, och vi har även en rapport från This is Hardcore. Hade vi någon feedback från förra veckan?
Det tror jag.
Ja, vi fick in ett jävligt fett introklipp från en MMA-fighter, en vitryss som går på till en Ice Pick-låt. Och man måste ju säga att Ice Pick är den perfekta musiken att slåss till.
Det vore kul om det visar sig att efter han gick in till den låten har han aldrig förlorat.
Det går inte att förlora. Inte med den. Jag tror att man hade lagt till extra skall av kamphundar i introt för att tagga till. Kamphund. Ja, så fick vi även tips om Wolf Whistler som är... jag tror det var sångarens nya band från Have Heart som vi snackade om förra veckan. En låt ligger uppe på vår Facebook om man vill kolla in. Sen fick vi även lite feedback från Skogis som hade ganska bra fortsättningar på alla de banden vi snackade om sist i fördomsprofilen. Han tyckte att Dillinger Escape...
notera att han känner dem.
Ja, precis, att det stämde in ganska bra. Men att han underströk att de var väldigt sociala snubbar. Så just där sprack det. Sen sa han även en kul grej om Gaslight Anthem. Att det figurerade ett aprilskämt som väldigt många hade gått på. Och det löd i stil med att Gaslight skulle vara Bruce Springsteens nya kompband. Och det är ju mycket möjligt.
Lite för några.
Ja, kanske kör brusan med fulla ensemble, eller?
Ja, det är det. Det är ju saxofoner och...
Ja, det är Clarence, fan.
Ja, men allt. Vad hade vi mer?
Ja, det var väl typ det. Sen har vi ju lite hänt i veckan.
Så det är line-upen till East Coast Tsunami-festen.
Ja, det var jävligt, jävligt fett alltså. Kul att se att någon tänker lite nytt och har lite fantasi. När man tyckte att This is Hardcore line-upen var trött med mycket avdankade punkband som headline, så gör East Coast Tsunami
helt tvärtom
och börjar blanda in band.
De börjar blanda in avdankade hiphopare istället.
Blandar in band från andra genres men som ändå har en väldigt klar hardcore-anknytning, typ Body Count,
Wu-Tang, Mobb Deep
och Life of Agony som headlines, plus då alla de typ bästa kontemporära hardcore-banden. Så även att man slängt in Pantera-coverband i line-upen. Jag vet inte hur...
Pantera heter de. Såg du förresten att Danzig hade strypt ut ett fan?
Nej, vadå då?
Någon som inte respekterar hans foto. Inga foton-policy. Den är rätt sjuk.
Ja, det låter sjukt Danzig-kompatibel. Och apropå våld mot fans så har ju det varit lite av en hardcore-skandal här att gitarristen i Chokehold har gett någon på käften. Och det här har blivit ganska, ganska upphåsat i sociala medier. Och jag försökte få lite grepp på hela den här grejen.
Vart läste du det här? Jag har missat.
Ja, jag har läst det på lite olika ställen. Jag är inte superkoll, men...
Det var inte på This is Hardcore.
Nej, det här var på ett gig innan. Och det finns en amerikansk rörelse som heter Black Lives Matter. Som, alltså de jobbar mot den strukturella rasismen mot svarta. Och någonstans på det så har någon lackat och kommit med en motkampanj som heter All Lives Matter.
Inte sådana vegan-grejer.
Nej, utan att...
Människoliv.
Ja, precis. Och det jag... Alltså, det de inte riktigt förstår är just liksom att det är klart att alla liv har betydelse. Men att man faktiskt måste se den strukturella rasismen mot svarta som finns i framförallt USA, men som finns överallt. Liksom. Och att det faktiskt är relevant att prata om Black Lives Matter. Men tydligen hade gitarristen sagt All Lives Matter i något mellansnack, antar jag. Och fått en massa skit från någon i publiken som hade kallat honom för rasist. Och det här togs ju inte så bra emot av chokehold-gitarristen, så han hade ju klappat till den här personen i nyllet. Sen visade det sig att den som hade fått smällen var en transperson. Och där hade folk dragit på stora växlarna. Och det hade liksom löpsedels rubriken löd ju chokehold spöa transer. Liksom. Ganska intressant grej, men också ganska, tycker jag, liksom förstorat ur proportion. För det här verkligen skrivits... Det har skrivits kilometervis med inlägg på den här grejen.
Har han gått ut med någonting?
Jag tror det kom något officiellt, men jag kan inte citera det. Däremot så läste jag en tweet som var ganska... som jag tyckte var ganska bra, liksom. Sen lyder... people who say save the forest... Nej, people who say save the rainforest... aren't automatically saying fuck all other types of forests.
Lite fyndigt.
Ja, jag vet inte. Men det är tråkigt att det ska bli sånt jävla rabalder. Det känns som att det är en typisk hardcore grej att folk ska gå bananas, tycker jag. Vad fan ska vi koppla vidare till Robban på länk? Nu kör vi svår high-tech med telefon på högtalarmode och voice memo i en annan lur här. Robin direkt från Lapperanta.
Tjena!
Hallå där!
Hur är läget?
Tjena! Jo, men det är bra alltså, det är bra. Jag har precis försökt ta mod till mig men inte vågat att gå fram och ta en selfie med Rodrigo från Panic Surfers. Det som är roligt här det är att det är ju... Det har varit tre band som har sjungit på engelska på två dagar. Resten har varit inhemsk hiphop, ska och allt däremellan. Liksom.
Finspråk i ska är alltid fett.
Verkligen. Är det andra då nu? Nej.
Ja, precis. Igår spelade jag Lionheart och det var lite av en upplevelse faktiskt. Det var de som headlinade och jag tror aldrig jag hört så mycket tjafs på scen mellan medlemmar. Så här, typ... I'm gonna say something, let me say something, I'm not playing, let me say something hela tiden liksom. Och riktigt såhär West Coast-vurmning och ja.
Hade de något vettigt att säga då?
Nej, inte direkt. We've been in this band for 11 years! Det tar samtidigt 100 gånger, till slut så blir det skämt att man frågar varandra. Hur länge har det varit där bandet erkänt? men det var ju fett liksom, men det blev jävligt generiskt när man fick höra så många låtar av samma band på. Med den typen av liksom... breakdown, generic breakdown hardcore liksom.
Yes. Men vi sitter här på en balkong med två barn och en hund, så medan det är någorlunda tyst, droppad listan.
Ja, för fan. Jag satt ju och funderade på här om veckan på så här liksom plattor där band egentligen har utvecklats så mycket från sitt första släpp eller andra släpp så att man gärna skulle vilja ha en nyinspelning, alternativt en remaster av dem. Så då satt jag funderade och gjorde faktiskt en topp 5-lista på det temat.
Vet vad jag funderar på att göra en topp 5-lista på?
Vad sa du?
Jag funderar på en topp 5-lista på band som har blivit bättre än det första släppet var okej, och sen har de blivit bra.
Okej. Okay.
Jag kommer inte på
det. Det handlar om låtmaterial som på ett första eller andra eller tredje släpp håller jävligt bra kvalitet, men det är inspelat på sånt risigt sätt eller så slarvigt att man liksom, man skulle vilja höra det igen. Without further ado här då, på plats 5 så har jag faktiskt satt ungefär allt med alltså, det, den... det är ju jävligt.
Ja. Den Neon Knights är ju bra inspelad.
Ja, den är bra inspelad, men jag tänker på det tidigare liksom, som jag har haft med i min rotation efter att du tipsade mig om dem i samband med en podcast, tror jag. Så man hör ju liksom att det är skarvat på många ställen, framförallt som trummis så tänker man ju det på trumspelet liksom.
All right, ja.
Med lite modernare teknik, bättre produktion och lite mer skill, så är det ju bra låtmaterial liksom. Så där har vi en kandidat.
Nummer fem.
Ja, precis. Och sen på fjärde plats så har vi egentligen allt med Youth of Today. för att, ja, återigen, alltså det är ju så här jävligt genredefinierande musik som liksom har jävligt kraftfulla texter. Och, men det är släppt liksom slut mitten av 80-talet liksom. Det är ju, men det... tekniken var ju inte den bästa och jag tror att...
Är det inte där charmigt? Vad
sa du?
Är inte det lite charmigt också?
Jo, många tycker ju det. Jag tycker inte det. men alltså, visst, inom andra musikgenres så... Jag skulle aldrig vilja se Ablaze in the Northern Sky med Dark Throne till exempel om inspelad. Men samtidigt, Timo Borger gjorde det med en klassisk platta och det funkar liksom. Men ja, Youth of Today i alla fall på fjärde plats. Sen, ja, från och med nummer tre här så börjar det bli riktigt intressant. Och där sätter jag faktiskt Strike Anywhere på första platta. För om man jämför den med liksom senare grejer som de har släppt i DRFM och sådär, så tog de ett jävla kliv. Men jag tycker texterna är några av de bästa som de har skrivit på sitt första släpp, som jag nu av någon jävla anledning inte kommer ihåg namnet på. Men kolla upp den och
tänker den med bättre ljud.
Ja, precis. Sen så på andra plats då. Det är faktiskt en skiva som vi har diskuterat på podden ganska nyligen. Jag tror att Unison kan hålla med om att Rival Mobs senaste är i grovt behov av den här behandlingen liksom. där vet jag inte riktigt vad de gjorde.
Fel.
Liksom, hur de kom till det här beslutet att de släppte den i det statet som den faktiskt var liksom.
Eller hur?
Trumvirvel då på första plats, det är väl den minst troliga att det händer, och det är ganska personligt val, men jag tycker Stay Hungrys första demo, det är några av de bästa Straight Edge-låtarna som har skrivit, de hårdaste texterna, men det är ganska risig kvalitet, det är liksom, ja, det är inte vad det kunde vara liksom så. Så det är mitt jättebarn på första platsen på den här listan då. Jag vet inte om ni har några egna favoriter, men...
Ja, Sick of It All gjorde väl en sån här grej, spela in gamla låtar nytt igen.
Ja, okej.
Okay. Tror jag.
Ja, men det är bra, här, när du gjorde cover på sig självplattan så kom det några år sedan.
Okej. Okay. Ja, men alltså det är intressant konceptmässigt liksom. Jag vet, när Demi Borgen gjorde det med sin klassiska platta Stormblåt liksom. Många hade växt upp med den, 94 kom den, och sen fyllde de in den igen 2005 och den blev bättre liksom. För det är lite det som det här kommer ur liksom, att man, ja, det kan göras bra. Det kan väl också göras dåligt, men jag har inga konkreta exempel på det. Men...
Sick of the
ja. Men då, ja, måste man stoppa en hund som har fått gnaga sönder en bambumatta här. Vad fan, har du så gött? Har ni giggat den eller?
Nej, vi ska faktiskt börja igga om en kvart.
Men du, hur blir det med det introt du gjorde? Ska ni köra det eller?
Nej fan alltså, det var ju där vi hade tänkt gå på till här i Finland. Men grejen var att...
Men ska ni göra det?
Nej alltså, jag rekade lite på parkeringsplatsen igår och typ gick runt på mig själv och sa VM 2003. Då fick jag direkt tre pers på mig, vad fan menar du? Så att det känns som att... Om vi ska spela upp ett intro med referat från finska kommentatorerna från hockey-VM på 2003, då skulle vi bli lynchade. Så att,
det var den platta matchen i Sverige vände 5-1-6-5.
Mm.
Så, ja. Vi går på till Hellraiser-intro istället.
Det är stort. Men du, lycka till. Vi syns nästa vecka.
Ja, vad kul att ni ringde. Ha det så bra. Path of darkness, away from the light, screams from the abyss. Endless torture of the mind, consciousness slipping, losing grip on it all. But I felt what I
är kort och gott Risti. Nyss hemkommen från Philadelphia och This is Hardcore.
Jajamän.
Var det fett?
Det var sjukt jävla fett faktiskt. Så jävla varmt väder och jag vet inte fan, man hör på typ dö varje dag. Men annars var det fan svinbra.
Och det är inte första gången du är där heller?
Nej, det här var min andra gång så att det var kul att åka dit igen. Jag funderade faktiskt på att åka förra året, men det kom annat skit i vägen. Så. Yes.
Men det är, hur många svenskar är? Man vet ju om ett gäng. Var det några fler?
De enda svenskar vi var nu, det var jag, Hinken, Filip från Lost Creature och Jonathan från Nyköping också. Och sen var det Andy Haight och Filip från Göteborg. Så vi var ju typ totalt sex svenskar så representerade.
Hur kommer det sig att du valde This is Hardcore framför alla andra fester?
Nej men alltså, först är så att vi tar ju alltid en vecka i New York innan. Och då är det, ja men, shoppa, köpa skor, nya kläder och sånt. Så att, tänkte det är kul att kombinera det med Phillisen liksom. Så det har väl blivit en tradition nu. Så, ja.
Det har ju snackats lite innan om att årets lineup skulle, trots att den är helt sjukt bra, inte vara riktigt lika bra som folk hade förväntat sig. Men det var slutsålt kan jag tänka mig.
Ja, jag tror det mer eller mindre var slutsålt. Det fanns ju några enstaka så här, endagars biljetter, men det var inte mycket alls faktiskt.
Men du hörde ingen som klagar kanske?
Nej, inte direkt. Så alla är på, det är så jävla gott humör där och alla tycker det är svinfett. Så att man hör ju typ ingen klaga. Så. Det är guldvärt faktiskt.
Ja, berätta lite. Ta en dag i taget och nämn bra spelningar eller några överraskningar eller...
Ja, första dagen, det var ju torsdagen, då var det på Union Transfer. Och det var ju två olika lokaler det här året.
Okay.
Så första dagen var på Union Transfer som ligger typ rätt centralt. Och sen andra var ju på Electric Factory. Som
det brukar vara.
Ja, där är ju som det brukar vara. Det är ju ja, det är rätt nära så från stan, men... Ja, i vilket fall... Första spelningen så, eller ja, första dagen, då kom vi dit och sen var det typ brutalt jävla lång kö. Där man fick vänta, fast det gick rätt fort ändå. Jag tror jag fick vänta en kvart innan jag kom in. Så att, även fast den här jävla, typ som en lång motorvägsbilkö, nu blir trafikstoppning ungefär. Men, ja, sen kom vi in, typ chilla runt och kolla. Det är svinpackat där inne och det är så här typ, man får ju nästan åla sig fram så här, för att det är så jävla mycket folk liksom. Så att, ja, bland de första banden jag såg den, det var Breakaway. Typ Straight Edge. Ja,
gamla Youth Crew.
Ja, precis. Ja, precis. Mm. Så att det var riktigt jävla bra faktiskt. Mm. Alltså, det är sån jävla energi och publiken går ju bananas där. Alltså, mm. Man blir ju verkligen så här, även fast man inte morsar själv så blir man ju så jävla peppad för att det är så jävla bra stämning liksom.
Vet du om det Breakaway-gigget, om det var en exklusiv reunion? För jag har aldrig hört att de har spelat sedan de la av.
Jag har faktiskt ingen aning om det var något sånt där. Så att jag har så jävla dålig koll på det där bandet. Så att, det var så här, det var ju typ första gången jag hörde det. Lite mer så att, men det var riktigt bra faktiskt. Och, sen andra, det var ju något som överraskade jävligt mycket. Det var ju Agitator. Det är ju liksom Philly Hardcore. Det är så här, verkligen urkinne rakt igenom. Så här, riktigt jävla straight edge. Och de är alltså helt jävla galna på scen och... Sångaren ser typ ut, hämtad som från 90-talet, så här, långa jävla hår och typ baggy kläder och typ en tisha som är en trippel XL eller något. Alltså. Plus att de dissar typ ett annat band som heter Modern Pain, tror jag. De De hade ju tydligen sålt ut Straight Edge, alltså. Då var ju Agitator-sången på och dissade dem jävligt hårt, alltså, så att, och folk blev ju så här, ja, de klappade ju typ. Det var ju för övrigt Agitators sista spelning, så att, det var kul att de gjorde det på This Is Hardcore med, alltså.
Men vad, man snackar Straight Edge, och hur skulle du bedöma publiken? Är det en, är det ens ett dro, det är inte en nykter spelning?
Nej, det är ju bar och sånt.
Ja. Och hur skulle du säga fördelningen var mellan fyllon och nykterister? Känns som att det är lite av en fylletillställning, eller?
Nej, det är det som är det roliga, att även fast folk super så har ju folk ändå den, alltså, behärskningen och kontrollen att det står ju liksom ingen vid pitten med en ölflaska eller något, utan det finns ett separat barområde som det är 21 och över på. Och ja, alla typ sitter och dricker på, i barområde, och sen när de är klara då går de fram och kollar på band eller står bak någonstans och trycker liksom armarna i kors och sådär. Men nej, men alltså det är så här, folk krökar, men det är verkligen inte så att någon blir redlös och beter sig liksom som ett jävla svin. Så att, nej, det är en bra mix liksom. Så, riktigt ballt. Och även fast en annan dricker så visst, man blev väl lite full, men man gjorde inte bort sig eller gjorde något dumt. Så att,
det känns som man har ganska låg profil på såna här tillställningar.
Ja, men faktiskt. Alltså, det är så här, man står ju inte ut liksom, för att alla är ju där för samma sak och sådär. Så att, plus att man kan ju snacka svenska med alla andra som snackar svenska, så kan man hålla på och säga en massa dumheter typ. Ja, diverse ord och hålla på och härja bäst man vill liksom. Så att det är skitroligt där.
Var det något mer från torsdagen som du kände var värt att nämna?
Ja, jag hade ju sett fram emot att se Snapcase framförallt.
Ja, just det. Det var någon typ av headline då.
Ja, Snapcase headline då. Och jag tillsammans med Showcold då. Och båda banden var så jävla trötta alltså. Mm. Snapcase, det lät med, alltså, det lät skitdåligt. Ja, jag gillar ju Snapcase på skiva och så.
Säkert, även det senare Snapcase?
Nej, alltså, ja,
det är det ingen som har lyssnat på det.
Nej, jag tror inte det. Men alltså, det äldre Snapcase är bra liksom. Jag hade ju hellre sett dem för x antal år sedan. Men nej, nu var det verkligen bara jättetrött. Och det var så här, jag vet inte. Nej, jag fick ingen pepp av det riktigt. Så att, även fast folk liksom var ju up front och stage diver. Men jag tyckte det var skitdåligt. Så. Det var en lite bummer, men så var det cool liksom.
Ja, det har ju blåsat en liten chokehold-debatt här i veckan. Var det någonting som märktes av på spelningen?
Nej, det märkte inte av ett dugg, och jag hörde verkligen ingen snacka om det där heller. Så att, nu är ju USA så jävla stort med, så att, men nej, faktiskt ingenting. Så jag tänkte så här, ja, men undrar om någon nämner när chokehold spelar kanske, men det var verkligen tvärtyst om det där. Så att,
ja, det är lite märkligt att Chokehold har gått från ett ganska random band till att helt plötsligt ha blivit någon typ av headline. De verkar ju vara större nu på deras reunion-gig än någonsin förut. Och jag har inte hört någon prata om Chokehold sen 90-talet.
Nej.
Jag tänkte på den här, för de på Terror Live by the Code så har de ju hela det grafiska på den skivan går ut på propsa på band som Terror tycker jag var coola. Och då tänkte jag, fan vad skumt att Chokehold är med på flera ställen. Det är väl ingen jävel som bryr sig om dem. Och sen annonserade till This Is Hardcore.
Mm.
Och att deras diskografi ska återsläppas. Båda sakerna var ganska, jag blev rätt förvånad faktiskt. Och sen att de har typ en headline-plats på dagordningen bland typ, alltså det är de bästa banden. Ja, jo, det är jävligt skumt var den hypen kommer ifrån.
Jo, men så är det, alltså det är så här, jag har inte heller, jag har egentligen aldrig peppat Chokehold och så här. Man har väl hört lite förut, men sen vet jag inte hur det är i USA, om de är, alltså, om de är större i USA än här hemma liksom, att folk peppar, men det är som du säger att det är typ, det är ingen i Sverige som snackar om chokehold alltså.
Nej, det var ju jävla, alltså gött att de får spela, men skumt att de spelar näst sist, men
jo, för att jag tänkte så här.
Och sen, särskilt om du då var trött också, inte var ett, alltså om man har världens bästa liveband så kanske man kan klättra på line-upen, men
jo, men det är så här, bara för att man att du ska spela nästan som headline på grund av gamla meriter, att det är ett gammalt band. Det är så här, det fanns ju så mycket annat de kunde ha plockat in istället, ja, för Chokehold. Det är så här, man skulle kunna ha tagit No Warning till exempel, och folk hade ju fan gått bananas, så att
ja, verkligen.
Så nej, det var lite så här
skönt. Ja, det är, jag kommer inte ihåg vilka som släpper, om det är, fan, vilka är det som släpper den här diskografin då, som kanske pressar Joe Hardcore på att få en bra tid liksom.
Ja, det är nog inte omöjligt faktiskt.
The business, business.
Verkligen. Jag hörde en annan rolig grej angående This is Hardcore, att förra året gick This is Hardcore back $26,000.
Vad i helvete?
Så, ja, och det var på grund av att jag tror Killswitch Engage spelade förra året, och de kostade typ $26,000. Så festivalen gick back typ på grund av Killswitch.
Ja, det är helt otroligt.
Kan man ju, ja, nästan lista ut, men
ja, det är ju någonting som bara skriker Boris och hela den grejen, eftersom han är typ den enda i Sverige som fortfarande gillar Killswitch Engage. Och att han kan ha världens bästa grej och ändå hamna med ett minus saldo.
Ja, men det är ju jävligt konstigt alltså. Men jag kan ju nästan jämföra Joe Hardcore med Boris. Alltså, Boris är typ Sveriges Joe Hardcore. Alltså, så att i princip.
Ja, vi säger det.
De är ju lika peppade i alla fall. Så att, nej, men det är ju skitnice. Men ja. Så är det.
Yes. Det var torsdagen. Hur många dagar är det? Tre eller fyra? Eller?
Det är fyra dagar.
Det är helt sjukt. Med efterfester med gigs varje dag också.
Ja, precis.
Det är helt vansinnigt.
Så det blir ju jävligt långa dagar alltså.
Ja, jag kan tänka mig det. Och just på en sån här festival när alla band är bra också.
Ja, men precis. Så att man vill ju se så mycket som möjligt. Men man pallar ju inte så att. Det var ju några dagar då sket med första bandet, för att man ville bara chilla liksom. Jag är helt slut så att. Men jag tror de två första dagarna, då började det 6 på kvällen, så då var det nästan som en halv dag. Två dagar bara, men jag tyckte det där var rätt lagom. Så att,
och hur länge håller du på kvällen?
Säg till 11 i alla fall, 12 vissa. Det beror lite på vilka band som spelar och sådär.
Om det är någon som spelar snabbt.
Ja, precis. Spelar någon snabbt så är setet över jävligt fort, så att det. Men jag tyckte att det var gött med band som hade korta set, för att då hann man ju liksom, man bara, fan, det här är riktigt bra. Sen bara tog det slut, så då kommer nästa band som är typ lika bra.
Man bara, ja, okay. Här, man kan se mer, man bränner inte ut all must på ett mastodont set.
Nej, men snackis. Exakt. Så att det blir så här jävla overflow i huvudet. Bara. Så att, nej, men det var riktigt fett faktiskt.
Fredagen då?
Ja, fredagen, då spelar ju ett av mina favoritband, Build and Destroy, som hade släppt deras nya skiva Map of the Heavens samma dag. Så den blev releasad på This is Hardcore. De hade släppt skivan för streaming någon dag innan också.
Man hade lyssnat in till lite.
Ja, precis. Och det var ta mig fan hur jävla bra som helst.
Så. Det är en helt nytt band för mig. Vad är något youth crew-betonat i sådär på?
Nej, det är ju alltså, det är så här locking out band, så att
right.
Jävligt flummigt, det är hårt, groovigt, morsigt. Alltså det är, ja, man måste nästan lyssna på det själv, men jag tror att flera i Sverige skulle garanterat peppa dem alltså. Att det är ett riktigt jävla bra band.
Ja, det är fett att locking out är tillbaka efter många års uppehåll. Först med, då släppte Flex.
Ja, just det.
Också lite fräscht att de tar in ett, för de är engelska.
Ja, The Flex, ja, precis.
att, att europeiska scenen får ta plats i USA, det är inte så jävla ofta.
Nej, det var ju som nu till This Hardcore så spelar ju Foreseen också.
Ja.
Så att det var så här, det är jävligt roligt att ett europeiskt, nu kan man inte säga att Foreseen är stora, men de är ju stora i Europamått mätt. Men alltså att de får spela på This Hardcore är ju...
Ja, det är helt sjukt. Jag menar, de som spelar på Unity Fest liksom.
Ja, ja, men precis. Och sen ser man dem på en scen på This Hardcore, vilket jag bommade, men Hinken och de andra kollade. De sa att det var ju verkligen pissbra. Och publiken var ju liksom... Alltså skrek ju nästan för att det var så jävla bra. Så
ja,
att,
ja, men det är ju fantastiskt bra, speciellt där.
Så att de, nej, men de har fått riktigt jävla bra pepp och sådär. Så folk verkar tycka det var svinbra verkligen. Så. Men det är kul att det går hem liksom. Så att det gynnar ju ändå Europa så med. Att,
ja, för This Is Orko brukar väl ha någon sån här exotiska länderkvotering.
Jo, men så är det ju. Och,
men jag vet inte om Foreseen kanske föll in på egna meriter eller om de blev kvoterade.
Ja, det är svårt att säga. Alltså, de är ju typ polare med Power Trip. Så det kan ju vara att de har ju varit och spelat i USA med Power Trip och sådär.
Ja, det är väldigt många, många som hypar dem. Det ser man ofta när större band liksom länkar till Foreseen och skriver att det är det bästa skiten.
Jo, men exakt. Så.
Men vad var det för band från knasländer i år då?
Knasländer, då hade du The Geeks, tror jag, från Korea.
Ja, Sydkorea.
De missade med, men jag tror det är inte så mycket att hänga julgranen. Och sen hade du Sand, ett beatdown-band från Japan.
Just det.
Och sångaren och typ övriga bandet kan ju knappt engelska.
Ja, det är ju bra.
Det är det som är så jävla roligt och... Jag vet när jag stod i baren och skulle beställa, så kommer sandsångaren och står där och ska beställa öl med tomatjuice i. Och bartenden fattar verkligen inte ett skit. Och
hon, nej, bara, konstigt.
Och han kan ju inte förklara det heller, för han är så knagglig engelska. Så han står där och typ men försöker illustrera en öl och en jävla tomat. Och sen frågar vi han, ja, men vad ska du ha? Liksom. Han bara, beer... Tomato. Sen kom vi typ fram att han kanske vill ha tomatjuice i bärsen. Och då sa vi det till Barton. Och hon bara, nej, det har vi inte här liksom. Och han var ju totalt förvirrad, den snubben. Så att aningen full, säkert pårökt. Jävligt chill snubbe, men engelskan kanske inte var den bästa. Så att...
Det är också kul med japanska hardcore-band när jag läser texterna. Att det är ju... Det är helt osammanhängande. Jag vet, japansk meningsuppbyggnad måste ju ha ett helt annat system än övriga språk. För det går liksom inte ihop. Orden är rätt, men liksom meningarna...
Ja,
det kan bli vad fan som helst.
Jo, men verkligen. Och det märkte man ju. Alltså, jag såg en eller två låtar med dem. Och det var ju så här... Man förstår ju knappt alltså, vem som sjunger. Och det är så här... lökigt fast gött på ett sätt liksom. De kan ju sjunga om en grej att ja, men du är en riktig jävla fake och vi ska spöa dig. Alltså, det är så här verkligen brutallökigt, men man tänker så här, fy fan, vad är det här liksom?
Ja, men det är som Creep Out från Japan som jag diggar hårt. De har ju en refräng som går "Your name is motherfucker."
Ja, men du ser, det är liksom Japan i ett nötskal alltså. Fine, det finns säkert skitbra band därifrån med, men
ja, för fan.
Men att de plockar just in typ Sand, det förstår jag riktigt inte varför. För att
det är väl några personliga connections säkert.
Ja, men förmodligen så måste det vara något sånt. Ja, fredagen överlag, Cruel Hand, spelar någon ny låt, inte bra alls.
Håller de på fortfarande?
Ja, de spelar, så att...
Right, ja, de har inte tänkt på många gånger senaste åren.
Nej, de släppte ju någon skiva nu rätt nyligen. Det var någon månad sedan i alla fall. Nu kanske jag blir lite förvirrad med datumen, men... ganska... Nej, jag vet inte. Den skivan var inte bra alls. Och...
Men är det B9 som släpper det?
Kan ha varit B9. Väldigt dålig koll som bolag. Och...
Ja, det känns som att de har gjort sitt. Jo, även men... fast jag är diggare på... när det begav sig, men...
Ja, det var ju skitbra.
Det hade väldigt alltså kort brintid, tycker jag.
Jo, men faktiskt, alltså så här, bäst före datumet liksom, har ju gått way too far.
Men ja, men för de var ju jävligt tidiga med att ha så här jävla riffbaserat. Det var inte många band som körde det.
Nej, men precis. Och...
det som är superpoppis nu.
Ja, exakt. Och, men det var de, det kom man att spela till med Örebro och förut. Det var ju verkligen svinbra, så att... Men nej, men de var ju bra nu med och sådär. Men det är så här, band man peppar för, men nu kanske man rynkar lite på näsan och säger, men det var ju gott.
Ja.
Inget man liksom går igång på som förr i
tiden. Nej, och sen när det finns 48, bokstavligen talat, andra grymma band. Ja,
så att det är lite, man får väl sortera lite vad man diggar liksom. För övrigt, Nails spela. Det är jävligt många som peppar Nails. Alltså.
Ja.
Verkligen svinhårt, argt. Det var nog nästan typ ett av fredagens bättre band alltså.
Ja. Ja, det är ju jävligt bra. Jag tror det är Love som sa det, som jag tycker stämmer sig jävla bra, att jag älskar Nails men jag hatar folk som gillar Nails.
Ja, men lite så är det ju kanske. Så att...
för det är bra, men de är ju som kända och utanför hardcore-kretsar, så det brukar dra till sig lite suspekta individer.
Jo. Ja, men det var ju som nu, alltså som på This is Hardcore, då är ju, det är ju mest hardcore-människor, så att de får ju liksom den peppen och det, ja, jag såg väl några stå och headbanga liksom, men ja, fan, det kan man ju göra på hardcore-band också, men ja, just att de suspekta människorna kanske inte var överrepresenterade, så att, vilket var jävligt gött. Men nej, men det var verkligen svinbra det.
Men vilka headliner fredag då?
American Nightmare.
Ja, just det. Det kan inte vara bra.
American Nightmare var bra. Bortsett från ljudet, som för övrigt var skitdåligt på vissa band. Och Wes Song.
Ja.
Det var inte bra alltså.
Ja, vi såg dem på Gråsrock och det var en stor besvikelse. Och då främst för att han sjöng så jävla dåligt.
Jo, men så var det ju.
Det låter som på demon ungefär.
Ja, men ungefär att... Det var inte det här... inte samma gamla American Nightmare liksom. Plus att ljudet drog ner alltså allt så fruktansvärt så att...
Hade han mycket kläder på sig?
Han hade en skjorta på sig. En svart skjorta och typ brallor.
Mm.
Och sen, ja, sen har han ju en armen bara. Så att han står ju bara med en arm, ja, och sjunger så...
Nej, för i Belgien där så hade han ju... det var varmt som fan. Han hade skjorta och typ skinnjacka och en lång jävla yllehalsduk. Och det var ju alltså, du vet, som man bara smälte bort.
Ja, men precis.
Men fashion before passion eller vad
det var. Ja, men så är det ju kanske så att... Nej, men jag...
Skumt också att de har bytt tillbaka. För de hette ju Give Up the Ghost en sväng där.
Ja, det var den där stämningen de fick på sig. Det var ju någon Misfits coverband som hette American Nightmare.
All right.
Som stämde dem och... eller hotade med någon stämning. Så fick de heta Give Up the Ghost. Men de verkar ha tagit tillbaks, ja, American Nightmare nu.
Okej, okay. För jag hörde att det hade någonting med att göra med 9-11. Att de hade fått massa... folk från USA ogillar dem. Alltså som inte visste vad det var för ett gäng. För att... alla tolkar American Nightmare att det skulle ha någonting med 9-11-tragedin. No.
Exakt. Ja, det kan ju säkert också vara så här. Alla har väl hört olika.
Ja, det var bara något jag snappade upp någon gång.
Ja, det är så här. Jag vet inte heller riktigt hur det är, men det är väl vad jag läst. Så att...
ja. Ja, men det stämmer. Jag har hört flera som har sagt det med annat band.
Ja.
Men hur länge spelar de då?
Ja, de höll på typ uppskattningsvis 40 minuter kanske. Mm. Så att,
ja. Nej, på Gråsrock så hade de ju... de var ju headline en dag. Och, eller i alla fall på den mindre scenen. Men de hade ju inte låtar att fylla ut sin tid. Så de körde massa konstiga... men typ instrumentala noise-grejer. Och sen gick de ju av en kvart innan utsatt tid. För att de hade kört allt de hade liksom.
Och det hörde inte jag så. Alltså, de körde ganska rakt på. Och det var ju typ ingen mellansnack alls. Utan det var bara rakt på. Så.
Det känns som att... jag kan tänka mig att på sån här större festival. Att man har mer tid på sig.
Jo, men så är det lite också.
Särskilt... När det finns, för det är så svårt, hur många scener, en scen eller?
Det är bara en ja. Scen.
Så att... För Gråsrop har vi typ 5 scener, så där var ju allting ja, liksom inprogrammerat i något jävla... Ja,
det ska synkas liksom ja. Sådär. Nej, det är det som är det fina med alltså, det är svårt att det är bara en scen, så att det är bara band av, band på, rigga upp lite och... Så man slipper egentligen strosa runt sådär. Så att det är skönt på det sättet. Men det går väldigt... Det är så här blandat att en del band har så pass korta sätt och en del lite längre. Så, men det flyter på alltså bra liksom. Så att man behöver inte stå typ i evigheter och vänta på ett annat band ska spela. Så det är gött faktiskt.
Så att. Lördagen då? Vad händer där?
Lördagen, headliner var Misfits. Jag sket i Misfits, för att det är inte Misfits. Så liksom, ja, vi träffade Jerry Only där ute. Filip tog en selfie med han. Så han var ju säkert jätteglad. Ja.
Hade Jerry Only med sig sin son, eller?
Jerry Onlys son var med. Jag tror faktiskt han spelade till och med.
Ja, han ska ju vara den nya gitarristen.
Ja, han var jävligt lik sin farsa.
Vad är det för ålder? Alltså, han är vuxen, han bara... Ja, han såg inte ut som en yngling.
Nej, han såg ut att vara en 20 där. Så att... Och han var ju sminkad och hade typ devil-lock som Jerry.
Ja.
Eller om han hade... Jag vet inte, nej, han har kanske ingen devil-lock. Det är kanske dans liksom.
Ja, men det har de allihopa.
Han kanske har det, jag har ju så noll koll på Misfits. Men... Nej, men ja, han, sonen var med oss där och han gick runt typ där ute bland merchen och sen tog ju folk foton med han. Och...
Ja.
Och jag hörde typ en tjej som bara, åh, titta, där är Jerry Only. Men det var ju sonen liksom. Så att jag tänkte så, nej för fan, så där unga är han inte. Alltså. Han är ju tvärgammal liksom. Så att... Ja, i alla fall på lördagen, det var... En överraskning var ett band som heter Timebomb. Jag har aldrig hört innan, men det var skitbra alltså.
Låt som punk.
Nej, det var så här väldigt groovy hardcore alltså, okay. Riffbaserat och jag tyckte att det var fan skitbra alltså. Det är typ ett band jag måste kolla upp mer nu liksom. No Zodiac spela väldigt mangligt.
Ja. Tungt. Vad tycker du om det då?
Jag gillar ju No Zodiac, någon enstaka låt, men det blev ju för mycket alltså.
Ja, jag vill gilla dem, men jag tycker inte att de har låtmaterial att backa upp det. För de har ju ändå ganska, det är många som gillar hårt som peppar No Zodiac som ett av sina favoritband typ. Ja. Jag tycker inte att, nej, att de lever upp alltså.
Riktigt där kan jag inte heller backa, så att det är någon enstaka låt som sticker ut och annars är det ju bara liksom där jävla bom. Och det var ju så här, man tröttnar ju efter 3 låtar. Men ja, folk morsar ju och sådär, så att de verkar ju digga det liksom. Lördag mer, Turnstile spelar. Ja, spelar låtar från nya skivan. Turnstile var skitbra, folk älskar Turnstile
ja.
I USA.
Ja, folk älskar Turnstile överallt. Men det känns som att om man ska känna av trender så är nog This Is Hardcore ganska rätt ställe. Jag tänker, för någon gång kommer ju den här superhypen av Turnstile ta slut. Och det kommer ju märkas först på This Is Hardcore.
Jo, men lite så.
Och sen
så...
typ efter 2 år så kommer det mattas av i Europa typ.
Ja, men lite så känner jag med att det är så här. De har ju liksom ridit på en trendhype nu. Lite ta. Det var ju väldigt nyskapande alltså, när de gjorde så att...
Ja. Jag hade svårt att ta till mig det i början, men det har växt på mig alltså. Ja. Och jag tycker att det är riktigt jävla bra. Nya skivan är också svinbra.
Men det är så här...
Och framförallt live.
Ja, men live är, alltså, det är ett riktigt bra liveband.
Verkligen.
Och det var ju så, det märkte man ju på publiken att alltså, alla kan ju typ i princip varenda låt, alla riff, morspartier, så att folk upstage voltar från scen, sjunger med och nej, så att nej, men de var fan svinbra alltså, så att...
När spelade de på dagen då? Hade de någon typ av headline eller?
Nej, de spelade ungefär i mitten, så att den lördagen, den började ju 12:30 ungefär, ja, på dagen då. Och de spelade runt 6. Och folk hade ju hunnit sett en del band, men det var, så att det var ingen som verkade trött liksom. Jag vet inte om de dricker en jävla morsenergi där borta eller vad fan det är, men folk är ju verkligen sinnessjuka. Så att, nej, men det var riktigt ballt. Jag Reach the Sky spela, ja. Gammalt klassiskt band. Kolla några låtar. Jag har aldrig riktigt lyssnat på det. Men det jag hörde var ju bra liksom.
Ja, men det är fan ganska underskattad melodiös hardcore.
Ja, exakt.
Boston, typ runt 2000 där.
Ja, men precis. Så
att... spelade ju förut på Hultsfred.
Ja. Ja, det kanske de har gjort. Biohazard spela. Biohazard, right. Är ju Biohazard.
Ja.
Det var riktigt bra också.
Hur funkar det utan Evan då? Ja, eller är han tillbaks? Nej.
Nu... jag tror inte det. Jag måste så här, tänka,
nej,
efter i huvudet.
Nej, jag är ganska säker.
Kanske på inte är kvar. Alltså.
Det verkar ha skurit sig ganska rejält. Den förra plattan som... eller den senaste, Born in Defiance, spelades ju in med Evan på sång och bas, men att innan den var släppt så fick ju han kicken.
Ja, exakt. Det är så här, behöver man någon extra information så kan jag ju typ be Hinken ringa in, så kan han ju komplementera kanske.
Oh, nej,
han verkar peppad på det där typ.
Ja.
Nej, men Killing Time spela.
Ja.
Jag tror nog att det var sista gången de spelade This is Hardcore.
Ja. Känns det som att de har gjort sitt, eller?
Ja.
Reunion, eller tjej, de släppte ju en platta på 2010-talet.
Nej, men lite så är det att... det är nog på den här sista versen nu. Alltså att man såg att... alltså, de är ju rätt gamla. Och, nej, jag tror inte att... De spelar nog inte nästa år.
Mm. Jag tror det är skumt att de fick så jävla dålig feedback efter Natefest.
Ja.
Och att... ja, det var väl typ att Killing Time var dålig. Det var det största samtals... eller det som folk sa först när de skulle beskriva Nightfest.
Ja. Nej, men alltså jag tyckte inte Killing Time var dåliga. Men alltså... man märker att de börjar bli äldre och...
sen har de i och för sig bara en platta att gå på. De har släppt... om man räknar med det nya så har de släppt... fan, de har släppt 4 plattor. Jag vet inte om The Method är... helt egna låtar. Men det är bara Brightside som är bra. Sen är ju resten ganska mediokert.
Jo, men det kan jag hålla med att, alltså, jag gillar ju Brightside liksom. Det är en skitbra skiva. Så att det är nästan det här de har att gå på. Så.
Ja, och så Raw Deal Demon, ja, är ju...
det är ju riktigt bra med.
Iberbra. Liksom.
Så att, nej, men just det att... nej, men de sjunger nog på sista versen nu faktiskt. Skulle jag tippa på. Bane spela. Det var
jag tror de lagt av.
Jag tror det här var Banes sista This is Hardcore-spelning i alla fall. Och alltså, folk... jag såg typ en del grina i publiken. Och det var så här... man märkte av den här deppiga vemodskänslan att Bane liksom gör sitt sista uppträdande där.
Ja, det är många som... så jag kan tänka mig att det är jävligt många som har Bane som absoluta favoritband.
Ja, men jag tror det. Alltså, Bane har ju ändå varit ett sånt band så att det har ju haft betydelse inom hardcore.
Ja, uppenbarligen.
Så att,
inte hemma hos mig, men nej, resten av...
Cro-Mags spelar också. Och Wise var där och filmade Cro-Mags.
Okej.
Okay. Jag tror de gjorde några reportage eller något, men de stod ju med en stor jävla fet kamera på scenen och typ filma liksom när Cro-Mag spelar. Och John Joseph, ja, men nämnde ju det att Wise är här och filmar med oss och sådär. Så att, men de spelar liksom alla hits. Så det var ju inget konstigt med det liksom. Så att, och de flesta peppar ju liksom Cro-Mag. Så att, men det var asbra också. Mycket band som jag såg... då stod att det finns en övervåning. Det är som en balkong. Så ligger baren där uppe. Så man var ju mycket uppe i baren. Drack en bärs. Kollade på lite band och sådär. Så det var ju liksom nice. Att...
Vad hände på söndagen då?
Söndagen, då hade vi... Ja, jag missade ju tyvärr de fyra eller fem första banden.
Sovmorgon?
Ja, jag tog en sovmorgon för att jag var så jävla trött. Det är så sjukt varmt i USA så att man blir ju verkligen helt... Man blir ju förstörd alltså. Sen dricker man för lite vatten och... Så jag tänkte, nej men det får bli sovmorgon på söndagen.
Ja, det är helt sjukt med fyra dagars festival, alltså det är ju överkurs.
Det är verkligen kämpigt, alltså det är det så. Men alltså det är klart, vill man se ett band, det är klart man släpar sig dit, men...
Då ska det vara något extra.
Ja, men då ska det vara något extra. Ja. Och de första banden, det var ju bra band och så, men jag var så här, nej men jag orkar liksom inte kolla för att jag tar typ från mitten ungefär så får jag väl se det här peppa liksom. Så jag kom ju dit lagom till Mindset spela och Mindset, ja men bra youth group band, svinbra energi så att, och ja, folk peppar ju liksom. Det är lite grejen med typ USA att folk peppar ju liksom banden. Det är inte så mycket snack, som i Sverige kan det vara mycket snack om politik och diverse och vilket, ja men det är inga fel där. Det är bra att man uppmärksammar det, men just i USA, det är verkligen, det är inget snack om sånt där, utan det är, jag tror de fokuserar mer på...
Om det är bra eller inte.
Ja men precis, att fokusera på hardcoren liksom och... Sen finns det väl säkert de scenerna i USA med, när det är med snack hit och dit och skitsnack och... Men man märker inte av något sånt på This Is Hardcore, utan det är, folk är ju där för musiken och det är typ den som är prio ett liksom. Så man hör ju verkligen inga snack om ditten och datten. Så det är väl det som är lite skillnaden från just USA i alla fall, eller This Is Hardcore mot övriga länder eller vad man ska säga. Så.
Ja, mer fokus på politiken, på till exempel Flufffest.
Ja, men så kan det vara, ja. Så att det är ju, ja, jag vet inte, det är svårt att jämföra också This Is Hardcore med en annan festival eller en spelning. Det är liksom ändå det största av sitt slag, eller vad man ska säga.
Ja, men det är det.
Och folk reser ju verkligen från jordens alla hörn och peppar verkligen. Alla är ju där för hardcore, så att... Så det, nej, men jag tycker det är skitbra. Det är ingen dålig stämning alls. Jag kan inte minnas att jag såg en enda pitbeef, alltså. Och folk verkligen, ja men folk crowdpunchar och slår varandra i nyllet. Och jag vet inte hur många blödande nyllen jag såg där och... Men det är så här, folk är ändå på topp och svinglada. Alltså. Men det är väl sånt man får ta liksom.
Ja, det låter helt underbart.
Ja, men faktiskt. Ja, söndagen annars. Slapshot, Choke, galen. Choke är ju som man är. Riktigt bra frontman faktiskt. Ja. Men, nej, men det var...
Kommer du ihåg någon körde något från den senaste plattan?
Nej, faktiskt inte. Jag tror jag var full under Slapshot, så det är vaga minnen. Så att, men det jag kommer ihåg var jävligt bra. Ja. Så att, det är där lite att det finns så bra ölutbud där som man vill ju prova. Och då kan man bli lite onykter.
Ja, sen har ju Slapshot gjort jävligt mycket låtar också. Svårt. Jo. Ja, de har ju mycket att ta. Liksom.
Jo, men faktiskt då. Det var ju de här... Jag vet inte om man ska kalla det hitsen, men alltså låtarna folk känner igen.
Ja.
De dammar ju bara av det så att... Men det var gött att höra liksom. Twitching Tongues var svinbra också.
Ja.
Det... Nej, men det var liksom inga att klaga över så. Rival Mob. Sångaren. Stand-up-komiker.
Misslyckad stand-up-komiker.
Ja. Men som de som var på Eleven, well, jag kan säga att han var ju typ likadan på This Is Hardcore. Skämta hejvilt och allmänt, ja men, svingo.
Men om du skulle jämföra Rival Mob peppen i Sverige mot på This Is Hardcore, är folk... Oj. Lika...
Vi har...
Lika sugna?
Jag kan ju säga att på This Is Hardcore så är kanske peppen 100 gånger mer än vad den någonsin är i Sverige.
Right. Ja.
Och okej, okay, det är
ju... Då var det ändå ganska... Folk var ändå ganska peppade.
Jo, men så är det ju. Alltså, okej, det är ju avsevärt mycket mer publik. Men nej, men alltså... Folk älskar ju typ Rival Mob där. Och det, så här, det var ju bara stört allting. Och folk... jag vet inte. Divar ju verkligen... Jag såg en kille hoppa upp på scen och sen slänga sig. Säkert flyger 5 meter och bara... En annan sa bara, vad fan var det där liksom? Jävla Superman som flyger över typ 10 pers för fan. Så att, nej, men det var skitroligt då, att se dem faktiskt.
Ja, när du nämner Alive and Well, då känner man ju av typ den här oj-trenden som går i hardcore, speciellt i som youth crew-ojen. Känner du av några nya trender?
Några trender såg jag inte där så. Ja, vad mer spela? Ett av dina favoritband, All Out War.
Ja, just det.
Som jag faktiskt såg 2 låtar av. Så jag kan inte säga någonting om All Out War.
Det känns ju som att de har fått en jävla revival. Att de är mer i ropet nu än vad någonsin har varit.
Ja, men lite så är det ju faktiskt. Det tror jag med. Jag såg dem, de spelade mot 2013 också på This is Hardcore. Då var det ju bra alltså, så att jag tror nog det var nog lika bra den här gången. Så att...
Ja, det är nog enda gången jag har sett dem var på ett Pressurefest. Och då hade ju de... Det var väl ett av de band som hade minst folk i publiken under sitt gig.
Oj.
Men nu känns det som att det ligger rätt i tiden att folk... Ja, men gillar den typen av musik mer än vad det har gjort tidigare.
Ja, men jo, men så är det. Alltså, det jag märkte också att dag för dag var det lite kategoribaserat på band.
Okay.
Några dagar var det lite tyngre band och sen var det ju... Ja, men ena dagen spelade ju American Nightmare och The Suicide File, True Love, som har... Det kan man ju säga att det är nästan ett American Nightmare rip-off liksom. Så att det var ju lite så här kategoribaserat, okay, dag för dag.
Ja, för annars brukar man mixa upp det så mycket det går. Men de kanske... Ja, allt är väl uträknat in i minsta detalj.
Ja, men förmodligen måste det ju vara så. Så att, nej, men det märkte jag att det var ju lite så att tyngre band spelade då och då. Så att, det var inte så svårt ändå att välja vad man vill se heller, att... Jag tror att om folk kanske är där för något enstaka band så kan de välja en enstaka dag. Så att det är nog förmodligen uträknat. Eller så är det bara våra konspirationsteorier. Ja, H2O spelar också. Och det var fan, jag tror topp 3 i alla fall av mina band.
Ja.
Som jag ville se där. Och det var skitbra. Alltså.
Ja, det är jävligt bra live.
Så jag, Mike Judge var uppe och sjöng på en sång eller en låt med och, ja. Nej, men, och sen typ tror jag det var Toby Moores unge var uppe och sjöng.
Ja, det känns som att han figurerade i alla
sammanhang. Nej, så han var uppe på scen och sjöng lite och jag hörde folk typ bara, åh, titta vad gulligt så här, så att, nej, men det var skitballt faktiskt. Så. Och det sista bandet på söndagen var Exploited.
Det här känns det som att bäst före datumet har passerats för länge sedan.
Jag kan säga att vi gick efter H2O för att Exploited är inget som intresserar mig överhuvudtaget. Så att, och jag vet inte ens om det var folk kvar där. Så att...
Ja, för de stod ju ändå högst upp på affischen, men
ja,
det borde de inte göra för det är inte bra nu för tiden.
Nej, men det var så här konstig bokning med att...
Säkert skitdyra.
Säkert, det tror jag också.
Säkert årets de som gjorde att hela skiten gick $26,000 back.
Ja, men precis. Och, det skulle inte förvåna mig heller att de har tagit en jävla hutlös summa. Och, så att, nej, men det var bara, jag vet inte, konstig bokning. Så. Ja.
Ja, om man ska ta en sista fråga då. Har du sett line-upen för East Coast Tsunami Fest?
Ja.
Om man nu som jag var lite besviken på årets This is Hardcore uppställning. Ja. Så känns det som att Tsunamifest har tänkt till och tänkt lite utanför boxen.
Ja, de har väl bokat Wu-Tang till och med.
Ja, Wu-Tang, Mobb Deep och Life of Agony.
Ja, precis.
Och slängt in ett Pantera coverband
också. Ja, just det. Det var så här, ja.
Men ja, det är, ja, men det är fräscht att för liksom This Is Hardcore sköt sig själva lite i foten. För att de har varit så, det har varit så extremt bra så de kan inte toppa sig själva. Och då blir folk lite besvikna trots att det är typ det bästa som finns.
Ja, ändå. Det var ju This Is Hardcores 10-årsjubileum. Och då tänker man att nej, men fan, smäll på stort och bara vräk på fan det fetaste. Men
det går ju liksom. Nej, de har ju redan gjort det för 5 år sedan.
Ja, men exakt så att. Och jag vet inte vad de skulle ha gjort för att kunna bräcka där de har haft så att.
Ja, nej, det som brukar pratas om är ju Minor Threat. Men det verkar vara en omöjlighet.
Ja, det kan nog vara rätt kämpigt faktiskt. Så att. Men jag ska jag vara ärlig så tror jag nog att This Is Hardcore kanske håller på max 2 år till. Alltså, det känns svårt att kunna mjölka ur det här med för att. Nej, jag vet inte. Det finns ju så mycket andra festivaler med. Alltså.
Ja, det går ju inte att utveckla det.
Mer, nej, det är det. Nej, men det känner jag med. Att.
Å andra sidan så hade ju Gråsrock över 30 000 pers.
Ja, jo,
men. På en ren punkfestival. Men ska man hålla det hardcore så.
Det
går svårt. Inte att utveckla.
Nej, men så är det ju.
Och då tappar man ju någonstans motivationen.
Ja, ändå så här. This Hardcore följer någon slags röd tråd med att. Det är ändå hardcore-band, men det är så mycket olika stilar av hardcore. Men alla samlas ju liksom under hardcore. Så det finns ju typ något för alla, men. Ja, det enda jag saknar, eller jag saknar inte, men det var ju typ ingen metalcore-band som spelade. Så att det var lite. Ja, det var jävligt tur. Men nej, men det var ju mer. Så att. Det är liksom ändå så här band som spelar hardcore och som du säger att jag tror det är alltså det går inte att utveckla det mer. Det har nog inte så lång livslängd kvar heller så att.
Nej, man får se till att ta sig dit då för första gången innan de lägger ner helt enkelt.
Jajamän.
Ja, fan, tusen tack. Det var ju väl utfört arbete.
Ja, man har ju säkert glömt typ hur mycket som helst, men ja, hoppas jag kan ge en hyfsad bild.
Och det känns som att man var där.
Ja, jag hoppas det.
Vi hörs.
Det gör vi.
Då sätter jag på en hackig Skype-lina med Matilda Karlsson, eller Matti, som är nyss hemkommen från Tjeckien och Flufffest. Var det fett?
Det var precis så överfett som det alltid är. Faktiskt betydligt bättre än förra året måste jag säga, så jag är väldigt nöjd.
Okej, då var det där flera gånger?
Det här var tredje året, så 3 år i rad, 2013, 2014 och 2015.
Okej, jag har aldrig varit där, men jag funderar lite på hur mycket folk är det egentligen?
Och jag är dålig på att uppskatta, men jag skulle tro att det säkert är 4-5 tusen. Om inte fler, jag har aldrig sett några exakta siffror, men det är ju inte hyperstorlek liksom.
Nej.
Det är väldigt mycket folk.
Nej, för det känns som det är en hyfsat DIY-festival, men att det ändå är bra med folk.
Det är totalt DIY, som jag har förstått det. Allt ifrån maten till entrén till banden får ju såklart betalt för sin. För sitt medverkande, men tälten, campingen, allting är DIY. All
right, cool. Hur kom det sig att du valde Flufffest framför alla andra fester som finns där?
Ja, jag tror det var mest för att många kompisar åker dit och att det var själva DIY delen som lockade mig. Det är väldigt mycket bra band. Det är ganska bra vidd på banden. Det är både punk och hardcore, det är lite crust, lite screamo. Och att jag gillar Tjeckien som land, jag gillar Prag.
All right.
Ja, vilka band spelade i år då?
De största banden som toppade line-upen var en trio med Endpoint, By the Grace of God och Trial som är ett turnépaket som går till flera olika nu. Men det var också större band som NDC spelade, Loma Prieta och Manuela Screamo och...
Seven Seconds såg
jag någonstans också. Men det var de som var liksom toppnamnen.
All right. Ja, mycket äldre reunionband som headlines.
Det märktes verkligen på publiken, kan jag säga. En av de mest positiva sakerna jag tyckte med året var att det var väldigt mycket äldre folk också. Förra året kände jag att det var lite så här 20 plus, man kände inte så mycket folk. Men det här året var det väldigt många äldre hardcore folk från Europa som kom. Och det var jättekul att se så många kända ansikten och träffa folk.
Ja, MDC har ju spelat i Europa för länge sedan. Men jag vet inte om de 90-talsbanden, typ Endpoint och Trial, och de spelar någon gång när det begav sig. Det vet jag faktiskt inte.
Det har inte jag heller någon koll på, måste jag säga.
Det var ju några svenska band som lirade också. Anchor och Iron såg jag.
Och Crooked Letter från Gävle.
Okej. Fick de någon bra respons?
Superbra. Anchor får ju alltid bra respons. De är väldigt välkända där.
Ja.
Men Iron spelade både på Pre-Fluff, ett matinégig i Prag dagen innan Flufffest, och sen spelade de på själva Flufffest, och båda giggen var superbra. Alltså så grym stämning, så många som kom med, folk var väldigt peppade och divade och morsade, det var super. Och Crooked Letter både också, de spelade också på Pre-Fluff då, och på själva Flufffest, och de spelade på Mainstage faktiskt på Flufffest, och
okay.
De fyllde verkligen de skorna, de spelade ett jättebra sätt och det var väldigt mycket folk som såg. Så, ja, det var en av de positiva överraskningarna, att folk peppade de mindre svenska banden också så mycket.
Ja, det känns väl som att, vad heter Crooked Letter? Jag har faktiskt inte hört, men de andra två banden och svenska är ju det är ganska politiska band. Det känns som att festivalen har den profilen, liksom, att det är mycket politik.
Det är en tydlig politisk stämning, och det märker man också på alla distron som är. Själva festivalslogan det här året var Good Night White Pride, vilket tror jag också har att göra med den repression som den antifascistiska rörelsen och allmänna autonoma rörelsen har mött i Tjeckien det senaste halvåret. Men det är all mat är vegansk som serveras, intäkterna går till diverse lokala djurrättsorganisationer. Och även i distrona så är det väldigt mycket politiskt, och så supportar politiska rörelser. De har uttalade budskap om att homofobi och sexism och machobeteende inte är tillåtet och så vidare. Så.
All right, ja. Det har man ju sett på andra festivaler också runt om i Europa. Till exempel Full Force, som mer eller mindre är en renodlad metalfestival. Men där festivalen i sig sponsrar till exempel AFA Tyskland och liksom andra organisationer. Så det verkar vara, det ser man inte så ofta i Sverige, och definitivt inte i Amerika. Vad var det mer för, jag snackade med Kim som hade varit på This is Hardcore, och på den line-upen så kände man igen nästan varenda band. På Flapp-line-upen så var det väl i princip bara de gamla 90-talsbanden som man hade koll på. Såg du något nytt bra band som du kan rekommendera? Det var ett jävla hackande där. Ta det från Iron to Gold.
Ja, Iron to Gold från Polen i Warszawa är ett band som har några år på nacken, men de är ändå hyfsat nya. Det är folk från gamla Sunrise, gamla Pressure Rising och flera andra äldre, så mer kända polska band. Och de var faktiskt det bästa bandet på hela festivalen för min del. Det var ett supersätt som vanligt. Alltid när de spelar är det väldigt bra. Och Sen gillade jag också ett band som jag inte hade lyssnat på förut, som heter Antikorpos. Det är ett band från Brasilien med väldigt queer feminist tema så, som jag tyckte var väldigt bra. Sen måste jag säga att, precis som du sa, jag såg inte jättemånga band för att line-upen den varierar lite år till år. Ibland är det väldigt mycket screamo och sådana saker som jag inte peppar så mycket, men som andra peppar. Så att det är alltid fullt med folk på spelningarna, det är bra. Men i år var det inte fullt lika många band som jag ville se. Mm.
Men hur många scener är det? Det verkar vara ganska många, vad förstår jag, line-upen.
Det är två huvudscener. En som är main stage, där de som är väldigt stor utomhusscen. Sen finns det en tältscen som är tent stage, som den kallas. Och det är där som själva line-upen sker. Sen finns det open stage som band som inte är på line-upen kan anslutas till.
Okej.
Okay. Helt enkelt. Och jo, nytt för i år också, som var en överraskning, var att de hade ett tält som hette Play Fast or Die, för det är tydligen en festival i Polen eller Tyskland som inte kunde genomföras i år. Så då hade de fått sätta upp ett tält, ett tredje tält inne på festivalområdet där deras delar av deras line-up spelade de.
Okej, okay. Fan vad coolt.
Det var lite mer, som namnet säger, lite mer snabbt, grindcore, fastcore, sådana saker.
All right, fan, ja, det var ju ett kul grepp. Jag såg eller hörde lite rykten om att den autonoma rörelsen i Tjeckien hade varit infiltrerad. Och att de trodde att infiltratörer fanns på festivalen.
Ja, jag hörde också de ryktena. Jag vet om att det som har hänt i Tjeckien att polisen har gjort en stor operation som heter Operation Phoenix, som går ut på att de har slagit till väldigt hårt mot den autonoma miljön, antifascister och djurrättsrörelser. De har fängslat flera stycken individer från där, och de har också gjort stora tillslag mot skott och lokaler. De har beslagt att diktatorer och andra saker, material. Och uppenbarligen så flaffes det en stor samlingsplats för den sortens rörelse då. Så det är lite saga förvånande att de försökte infiltrera. Jag hörde siffror på att det kunde vara upp till 40 pers. Tvivlar lite, det är svårt att veta, men inte ens eget land vet hur jag att det var, men jag är absolut säker på att det var några infiltratörer där.
Okej. Ja, det borde ju vara ganska lätt, tycker jag, att känna igen. De kanske har varit duktigt maskerade och odlat dreads i flera år för att kunna göra en sån här grej.
Alltså, de hade ju uppenbarligen lyckats infiltrera Antifa-rörelsen i Tjeckien och planerat dåd tillsammans med, eller aktioner tillsammans med dem som de sen hade ingripit på och gripit de som hade gått på det här. Så att jag tror att jag vet inte så mycket, för jag var inte insatt i det här innan jag fick höra det. Men jag tror att de var nog ganska duktiga, vilket är förvånande, för det brukar inte, polisinfiltration brukar inte, kanske inte vara så lyckat igen. Men det här verkade som att de faktiskt hade fått en hel del på kroken och de hade fått ut väldigt mycket material.
Right. Ja, det känns ju intressant att polisen lägger så pass mycket resurser och energi på en sån grej. Känns inte som att det borde vara deras prio ett egentligen?
Nej, det är lite konstigt, och speciellt inte att från Tjeckien, det är inte i alla fall förut har talat om att det skulle vara så jättestora problem med till exempel uppror eller, alltså, ja, det känns som att det inte borde bekymra dem så himla mycket, men det var säkert något regeringsbeslut som har tagits.
Skönt. Ja, har du något mer att tillägga?
Nej, det var ungefär det. Jag kan verkligen rekommendera folk att åka dit nästa år. Och om du inte vet hur man tar sig dit eller om du inte har så stor koll, så hör av dig till någon som har varit där. Ni kan kontakta mig på Facebook om ni känner mig eller så kan jag ge bra tips. För att det är verkligen en festival som är värd att besöka. Det finns en swimmingpool nere i själva stan som är 3 minuters promenad där man tillbringar mycket tid också, som kostar kanske 20 kronor för en dagsbiljett och sådana saker. Det är ett väldigt enormt bra ställe, både om du är politiskt intresserad och om du är intresserad av banden, så att säga. Det finns alltid något att göra även om line-upen inte är strålande för ens personliga smak.
All right. Ja, det är ju en klassisk festival som i alla fall jag inte har varit på, säkert många eller till, så det får man ju ta och styra upp någon gång.
Det kan jag tillägga, för det var väldigt mycket svenskar där i år. Det var kul att se att det var fler svenskar än vad jag sett övriga år. Besökare och band.
Ja, låter bra det. Ja, men ha det så gott då. Tack för frågestunden. Ska vi återkomma till... vi har ju länge pratat om att vi skulle få till någon typ av Matilda tipsar om östeuropeiska hardcoreband. Så det tar vi till nästa gång.
Absolut.
Ha det bra.
Tja.
Det enda, jag bryter in lite här för att vi ska avsluta med en krönika från Jens som har varit med i tidigare avsnitt och även han var på Flufffest och han skickade över en krönika gällande några grejer som inträffade på och kring den festivalen och personer som var där. Så att den får avsluta veckans avsnitt. Ni hittar oss som vanligt på nere.noll.se. Tack som fan, hej.
Under helgens Flufffest så kommer jag återigen att tänka på det här med hur vi hanterar sexuella övergrepp i hardcore-scenen. Anledningen var det brasilianska bandet Disease som för några månader sedan hamnade i blåsväder. Det hela är såklart en ganska lång och komplex historia med olika parter som säger olika saker. Men vad som kommit fram är hur som helst att några av medlemmarna i Disease har varit med i en chattgrupp där någon har delat hämndporr. Och när det kom fram så uppstod en konflikt i scenen i São Paulo och de utpekade killarna intog en väldigt defensiv ställning. Disease och gänget runt om verkar ha en stark position inom sin lokala scen. De har vänner runt om i världen som backar upp dem. Exakt vad som egentligen hände med Disease och hämndporren är egentligen inte så intressant. Det är verkligen intressant är hur vi som scen reagerar när något liknande inträffar. När någon höjer sin röst och vågar berätta hur de blivit utsatta för övergrepp eller trakasserier så borde väl rimligtvis vi vara pigga på att lyssna. Men vad händer när en kille med mängder av scenpoäng som alla känner som en schysst snubbe blir anklagad för att ha tafsat på en tjej som kanske är helt ny i scenen och som ingen känner? Troligen så kommer en anklagares vänner rusa till för att försöka utreda vad som verkligen hänt och göra allt vad de kan för att rentvå sin polare. De kommer inte tycka det är rimligt att en person som lagt ner så stor del av sitt liv i hardcore-scenen ska portas ens tillfälligt på grund av ett så kallat rykte. Även om detta är vad den utsatta personen känner att den behöver för att kunna fortsätta vara en del av scenen. Därför kommer oftast den som blivit utsatt för ett svinaktigt beteende lämna scenen eftersom den inte fick det stöd som den kände att den behövde och inte längre känner sig välkommen på spelningar. Detta är vad jag menar med en defensiv inställning. Den utpekade gör allt för att bevara sin ställning genom att peta hål i den utsattes anklagelser eller personlighet istället för att ta in kritik och reflektera över sitt eget beteende. Men den tråkiga sanningen är att falska anklagelser om sexuell aggression är ganska ovanliga. Även schyssta killar våldtar och även feminister klampar in på sexuella gråzoner med jämna mellanrum. Det behöver inte handla om en illvilja mot någon. Det kan handla om klumpighet, att inte ha lyssnat ordentligt, att inte uppfatta signaler. Men du har fortfarande sårat någon oavsett din egen avsikt. Vi behöver ta till oss och prata om det här istället för att gå på defensiven när våra vänner blir anklagade. Vi måste lyssna på våra vänner som själva blivit utsatta för övergrepp och ta in deras erfarenheter. Vi måste lyssna på den utsatta och fråga vilket stöd som den behöver istället för att fokusera på att hålla varandra om ryggen. Mig vetligen har anklagelser om sexuella övergrepp dykt upp i den svenska hardcore-scenen några få gånger under det senaste decenniet. I de fall som jag är medveten om har det dock ofta handlat om killar med ganska låg status som varit lätta att förkasta. Att kasta bort folk är ett ganska enkelt sätt att handskas med ett komplext problem. Men tänk om det nästa gång är sångaren i det överhypade bandet som pekas ut. Eller snubben som arrangerar varenda spelning på orten där du bor. Eller killen vars distro har funnits på varenda spelning sedan 90-talet. Tyvärr så lever vi i ett samhälle som uppfostrar män till att ta det de vill ha utan att lägga allt för mycket vikt vid kvinnors åsikter. Det måste vi såklart bekämpa så gott vi kan. Men tills vi kastat patriarkatet på historiens skräphög kommer den här situationen fortsätta uppstå. Och det är bara en fråga om tid innan den uppstår här i vår scen på ett eller annat sätt. Så därför ber jag er, jobba proaktivt med er själva och ert beteende. Läs om medgivande i sexuella situationer och läs ännu mer om hur vi kan hantera situationer där någon medvetet eller omedvetet gått över en gräns. Om vi inte gör det nu så står vi där en vacker dag med skägget i brevlådan när en polare gjort något riktigt korkat och skadat några människor.